Jag fick faktiskt en inbjudan via ärkebiskop Migliore i New York som representerar Vatikanen. Att påven ville träffa mig och att det skulle passa om jag kunde träffa dem i samband med att vi öppnar mänskliga rättighetsrådet, FNs nya råd för mänskliga rättigheter i Genève nästa vecka. Och självklart blev jag mycket hedrad över den här inbjudan och har tillbrakt en halvtimme med påven, med hans helighet, Benediktus den 16:e, och sen har jag tillbringat ytterligare halvtimme med Vatikanens utrikesminister.
Och vad pratar man om med påven i en halvtimme? Det är oändligt lång tid.
Ja, vi pratade om den allmänna stämningen i världen, alltså behovet av internationella lösningar samtidigt som vi har stor misstänksamhet, stor oro i världen. Vikten av att man arbetar på det internationella planet både från det officiella hållet men också från enskilda människors perspektiv. Och sen talade vi om de utmaningar FN står inför både när det gäller säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Så det var ett givande och intressant samtal med honom och med hans utrikesansvarige.
Och nu öppnar ni rådet, det nya rådet i Genève, som ska arbeta med mänskliga rättigheter. Jag antar att ni har talat om detta också med påven kanske?
Ja, vi har talat om hur allting hänger samman. Alltså säkerhet, där behöver vi budskapet från påven och den katolska kyrkan när det gäller förebyggande och försoningsarbete, utveckling. Vi talade mycket om vikten av utbildning till exempel, inte minst utbildning av flickor kom vi in på, inte minst med ärkebiskopen som ansvarar för utrikesfrågor. Och sen talade vi om att mänskliga rättigheter krävs för att vi både ska ha säkerhet och utveckling. Så att det var ett spännande samtal där vi knöt samman de här aspekterna som rör både säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.
Det här nya rådet för mänskliga rättigheter är lite grann din skapelse.
Det var hårda förhandlingar och jag ledde dem. Och vi fick beslutet 15 mars och jag var oerhört lättad och glad när det blev klart.
Det heter alltså officiellt på svenska, hur då?
Rådet för mänskliga rättigheter, Human Rights Council.
Ja. Och vad är det för bra med det jämfört med kommissionen som fanns förut?
Ja, det har blivit lite mindre, och det hoppas jag därmed mer effektivt. Det ska samlas flera gånger på året, inte bara 6 veckor i Genève under våren. Men framförallt så uppställs det krav på de länder som ska ingå i rådet, nämligen att de ska själva utsättas för översyn av sin MR-politik och sin MR-praxis under den tid de tjänar i rådet. Och om länder gör sig skyldiga till mänskliga rättighetsbrott som är allvarliga och genomgripande, så kan ett land suspenderas, alltså få sitt medlemskap hävt. Och sen ska länder göra åtaganden om mänskliga rättigheter som man sen ska kontrollera. Så att det är ett mänskliga rättighetsråd som har kvalitativa element inbyggda som tidigare kommissionen inte hade. Men sen gäller det som vanligt i livet och i politiken att det gäller ju att man efterlever de här reglerna vi uppställer.
Men kan det inte finnas problem med trovärdigheten för ett råd som nu har medlemmar som Kina, Kuba och Saudiarabien?
Ja, du kan ju möjligen räkna upp ett antal länder som inte ställde upp, inte kandiderade och inte kom in. Jag vill inte här göra det eftersom jag är här i egenskap av ordförande i FNs generalförsamling. Men det är ingen tvekan om att länder har känt att här är ett nålsöga som man ska komma igenom. Och framförallt när man sitter i rådet utsätter man sig för stor och djup prövning. Och det ska alla länder veta när de ger sig in i detta arbete, att det här blir en granskning av vad man själv gör. Jag är en väldigt praktisk person samtidigt som jag hoppas att jag har visioner. Men det är oerhört viktigt att FN gör en skillnad. Betyder någonting för den enskilda människan. Och vi får se nu vad som händer. Det är så mycket som måste ske. Barns situation, kvinnors situation, tortyren som vi ser förekommer på så oerhört många ställen. Människohandeln, att vi har slaveri till exempel nästan i dagens värld. Det finns så mycket som behöver praktiskt åtgärdas. Så jag hoppas det här rådet ska bli skarpare instrument.
Är detta en försöksballong för den stora reformen av FN som alla talar om?
Ja, det är en av de två stora institutionella reformerna vi har genomfört. Mänskliga rättighetsrådet och fredsbyggnadskommissionen som ska tillse att vi inte överger länder efter kriser och konflikter. Titta på Afghanistan. Vad händer när man överger när CNN-kamerorna försvinner? Jo, vi får en utveckling som ledde till den här konflikten vi nu är inne i. Vi måste göra återuppbyggnad. vi måste göra utvecklingsarbete, vi måste bygga upp institutioner och vi måste göra försoningsarbete. Och där kommer katolska kyrkan in. Jag tycker katolska kyrkan kan spela en viktig roll både för förebyggande och för försoningsarbete. Och förebyggandet kanske är inte bara på mänskliga rättighetsområdet utan också på utvecklingsområdet. Till exempel att flickor får utbildning och att vi därmed till exempel minskar risken att sjukdomar som HIV och AIDS sprids på ett fruktansvärt sätt som vi ser nu i världen.
Och då kan vi på ett naturligt sätt glida över också till att du nu från i höst bara ska vara svensk utrikesminister och därmed också, ska vi säga, chef för relationerna mellan Sverige och Heliga stolen.
Ja, för först vet jag inte vad jag ska säga bara. Och för andra så är det faktiskt ett val i demokratisk ordning som ska äga om den 17 september. Och sen får vi se om jag är kvar i höst. Jag hoppas ju det för att jag har...
Så det kan bli bara 6 dagar som
du
är...
passionerat förhållande till utrikespolitik. Nej, jag är utrikesminister idag. Jag blev utrikesminister 24.
Men som du bara har utrikesministeruppdraget då för den 11 september?
Jag vill inte ens spekulera i det. Men jag slutar mitt uppdrag 11 september som FNs ordförande i generalförsamlingen. Och sen är det ett val i Sverige och sen får vi se hur länge jag är utrikesminister. Men jag hoppas naturligtvis få arbeta länge med de här frågorna som jag känner så starkt för.
Är det några frågor som du tycker är särskilt viktiga för, ska vi säga, kontakterna och samarbetet eller spänningar mellan Sverige och Vatikanen, Heliga stolen?
Nej, alltså jag tycker vi ska ha en bred dagordning. Vi har en gemensam internationell dagordning. Vi har ju talat om försoningsarbetet som behövs i olika delar av världen. Vi har talat om vikten av förebyggande, prevention på utvecklingsområdet och även på politiska området. Vi har talat om vikten att stå upp för ett liv i värdighet för alla som mänskliga rättigheter står för. Och det här är något som förenar Sverige och Vatikanen, Sverige och katolska kyrkan. Jag har själv varit med under den period och äntligen efter 455 år de diplomatiska relationerna återställdes 1982. Så jag var med lite grann i den processen. Och jag tycker det är oerhört viktigt att hålla dialog med kyrkan. Och värna om det här djupare elementet som behövs för att vi ska nå det vi vill i internationell politik. Nämligen folklig uppslutning och också någon slags andligt stöd för de processer som pågår. Jag är stor anhängare av Dag Hammarskjöld. När jag ska titta på... försöka förklara varför Hammarskjöld blev så stor och var så stor, så tror jag att det var att han förenade det praktiska med det visionära. Och i det visionära ingick en insikt om vikten av att koppla till processer som har att göra med religion, värderingar, grundläggande frågor som driver människor. Och jag tror när man förenar de här två krafterna, det praktiska synsättet på att förändra och förbättra världen, med en insikt om att det är människor som måste drivas av sina inre impulser också, då tror jag vi kan uppnå någonting. Och det tror jag gäller både i min roll som FNs generalförsamlingsordförande och som svensk utrikesminister, att det här kommer att driva mig i kontakterna med Vatikanen och med katolska kyrkan.
Allra sista frågan, när öppnar Sverige sin Vatikanambassad i Rom igen?
Ja, jag har lidit mycket som kabinettssekreterare i UD utan nedskärningar. Men jag är så glad att vi har en sån aktiv ambassadör, Fredrik Wahlqvist, nu som från Stockholm bevakar det här. Och vi har ju byggt upp en ganska stor verksamhet, stort besöksutbyte och annat. Och i dagens värld, globaliserad värld, kan vi göra oerhört mycket utan att fysiskt finnas på plats. Men det hindrar ju inte att det vore önskvärt att vi någon gång skulle ha den situationen att även vårt finansdepartement och vår riksdag känner att detta är något som borde göras. Jag är stor anhängare av mänskliga kontakter och närvaro. Men ibland har knapphetens kalla stjärna lyst över oss och det har jag känt som utrikesminister att det har varit ganska plågsamt.